Kom lite varierande feedback från förra söndagen. Någon tyckte att jag var för lite radikal och någon tyckte jag var för mycket. Så jag vet inte vad det säger om er eller mig. Men jag ska lite tala om ett ord som jag tycker jag behöver predika om det här sammanhanget. Men jag har ett ord i Romarbrevet 8 som jag tycker man behöver predika det nästan en gång per år. Romarbrevet 8 ska man kunna säga det här komprimerade evangeliet. Det börjar så fint i vers 1 att det finns ingen fördömelse för den som är i Jesus Kristus. Och så slutar det med att det finns ingenting som skiljer oss från kärleken i Gud. Och så rabblar han upp ett antal verser som du borde lära dig utan till. Men jag vill ta från vers 31 och ta slutet av detta. Där Paulus skriver så här. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han annat än att också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer den som blir uppväckt och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vi dagen lång. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Och där ska man kunna säga att det är evangelium komprimerat. Det finns så extremt stora fascinerande punkter i den här texten som egentligen handlar om oss. Direkt vi har tagit emot Jesus och blivit hans barn eller hans lärjungar och fått han som vår Herre. Så finns det några universella sanningar som det kan vara skäl om att ibland påminna oss om. Och här är fyra enkla punkter som jag skulle bara vilja dela med dig som en uppmuntran förhoppningsvis till dig idag. För det första, Gud är inte mot dig. Han är på din sida. Paulus sa det att om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Och ni vet, ibland så brukar jag måla upp den här bilden över Gud. Och det är en Jesaja-text, jag kommer faktiskt inte ihåg om det är vers, kapitel 40, vers 22 eller något sånt. Det står att han spänner himmelens vidder mellan sina två fingrar. Och då tänker jag då som har läst någonstans att universums längd 10 upphöjt till 25 kilometer lång. Så tänker jag att om Gud håller en sån grej mellan två fingrar, så är det en ganska stor Gud. Tycker det knittligen. Men jag på något sätt blir lite begeistrad över tanken av att ha en sån Gud på min sida. Och jag blir ännu mer på något sätt begeistrad över det jag läser Gamla testamentet och Nya testamentet, det vill säga hela Bibeln. Och jag ser gång på gång på gång hur Gud väljer att vara på människans sida. Det finns en märklig tes ibland när man talar med yngre bibelokunniga och ibland äldre bibelokunniga människor som säger att i Gamla testamentet var Gud sur, så blev han glad i Nya testamentet. Ni bibelokunniga människor, läs Bibeln så säger du att Gud är god i Gamla och Nya testamentet. Gud är väldigt nådefull i Gamla testamentet. Hans nåd är ny varje morgon, sjunger vi den gamla sången. Och jag tycker mig bli begeistrad över att trots våra fadeser och misslyckanden så har Gud bestämt sig för att älska oss med evig kärlek. Ett ställe jag tycker om i första Johannesbrev 4:19 så säger att vi älskar därför att han först har älskat oss. Det grekiska ordet för älskade i den texten, det här stammar från ett väldigt lurifax kryptisk grej. Det betyder, eller egentligen grekiska ordet, agapesen. Tänk på det. När du gifter dig. Det betyder egentligen en händelse som har ägt rum långt tillbaka i tiden. Det är en sån form på det grammatikaliska ordet. Så det är den kärleken, för långt innan du blev skapad så har Gud bestämt sig för att älska dig. Han har valt att älska dig, och det är ett oåterkalleligt beslut. Så oavsett vad du gör eller inte gör, så älskar han dig. Och vi har ju lite svårt med det där emellanåt. Vi tycker att vi är förbisedda och inte accepterade av Gud. Och här kanske kyrkan har lite att lära sig. För ibland är vi lite hårda, jag var inne på det förra söndagen, ni ska inte repetera mig själv så mycket. Men ibland är vi dåliga ambassadörer för Guds rike. Eller hur? Ibland så visar inte världen att de är älskade av Herren. Utan vi visar fingret åt dem och tror att de ska älska Gud. Om vi nu är ärliga, om man får vara det i församlingen. För jag tror att vi behöver visa det världen detta hopp. Jag vill bara repetera snabbt. Men låt oss vara en reflektion av den kärleken som Gud strålar på oss. Så den får stråla omkring oss. Om en sak du kan minnas om förra söndagen som du redan har glömt, därför påminner dig om den. Men du kan vara den enda människan som får möta Gud på den här, som, där den människan får möta Gud. Det tar jag om för det är väldigt dålig svenska. Du kan vara den enda människan vars liv får vara en spegelbild för Gud på den här planeten. Det kan hända att du är den enda nyckeln för en annan människa att lära känna Gud. Låt oss därför söka oss närmare honom. Så att våra liv varenda dag får andas den helige ande. Men nu väl, det var en parentes. Vem kan då vara emot dig om Gud är för dig? Jag tror vi behöver förstå att detta är Guds eviga beslut. Att stå på din sida och så fort han får denna möjlighet. Lyssna på mig nu. Så vill han bära dig. Hjälpa dig och stötta dig. Han vill inte bara vara din Gud. Han vill också vara din vän. Johannes 15, vers 13 säger att jag kallar er inte längre tjänare, utan jag kallar er vänner. För allt som Fadern har visat mig har jag berättat för er. Det finns alltså en möjlighet för dig, det finns alltså en möjlighet, du kära vän, att vara vän med Gud. Skulle någon fråga mig, ibland frågar folk mig, jag tycker om sådana frågor, att varför är du under igång? Varför är du nu kristen efter 22 år? Jag skulle säga, en av de enkla svaren jag kan ge på den frågan är att min enkla barnsliga tro på att Gud är med mig. Sen man staplar från, jag återkommer snart till det, sen man staplar från denna gamla sunkiga biograf i Helsingfors där man fick möta Jesus. Så jag har haft den barnsliga tron att Gud själv är med mig. Han blev inte bara min Gud, han blev min vän. Han är på min sida, han är inte mot mig. För det andra, du blir inte anklagad. Du är frikänd av Gud. Bibeln sa det så här att vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Och jag minns mycket väl mitt liv när jag blev kristen. Jag var, och jag har sagt det någon gång förr, jag var deprimerad. Jag hade varit det i åtminstone 3 år. Jag hade varit mobbad i halva högstadiet. Jag hade självmordstankar som jag höll på att planera att förverkliga. Jag hatade mitt liv. Jag kände mig väldigt ensam. Jag kände mig avskyvärd. Jag hade syndat mer än de andra. Jag hade gjort mer dumt än de andra. Jag hade gjort allt man inte borde göra. Ändå. När jag blev dit lurad, då blev jag ibland det bra, inte lurad, kanske nog bra någon gång, men jag blev i alla fall dit lurad till denna nämnda biograf Helsingfors, där Philadelphia församling Helsingfors för huserar. De huserar där också nu, men de har ju renoverat den, tack och lov. Så där var jag, längst bak i ett hörn, och få möta denna märkliga erfarenhet av att möta Jesus för första gången. Och när jag stod där med allt mitt bagage och min hjärna sa åt mig, vad ska folk tycka och tänka om du blir kristen? Och nu som är ung och yngre än mig, säg någon gång till din hjärna som jag sa då. Shut up. Ibland ska du inte lyssna på din hjärna, unge eller gamle vän. För den säger inte alltid bara bra saker. Och jag är väldigt tacksam att inte lyssna på min hjärna den stunden. Och när jag rusade fram, först av allihopa, böjde mig ner vid altaret. Och fick möta denna märkliga gudomlighet i Gud Fadern och den helige Ande. Allt på en gång. Och när jag stod där framme och inte riktigt visste vad ska hända nu. Det kom en bror och frågade och andedöpt och funderade vad betyder det. Så jag sa nej det är inte och så bad han för det och så funderade vad händer nu då. Sen kom pastor Stefan och förde in mig i Guds rike. Så det var bra med två pastorer som hade hand om förbönen på den tiden. Men jag stod där med hela mitt bagage. Mitt bagage av depression. Mitt bagage av att jag två månader tidigare försökt hoppa med kniven på min stora syster. Mitt bagage av att två år hållit på, herre förlåt mig, stod jag på massa saker från höger och vänster och gjort massa idiotiska saker. Det stod där med allt detta bagaget som jag försökt fundera hur länge orkar jag bära med det här innan mitt liv ska ta slut. Jag hade ändå planerat att hänga mig vid en björk där hemma av någon konstig anledning och valde den platsen på gården. Men det stod där med detta bagage. Rädd för allt vad världen hade att erbjuda. Så kände jag bara, när jag kom in för Jesus och fick ta emot syndernas förlåtelse, så kände jag bara, du Anders, du är frikänd av mig. Och när jag kände denna mening uttalas över mitt liv, så kände jag bara att allt bagage pulveriserades sönder. Jag fick ta emot ett nytt liv i den heliga ande. Jag blev en ny skapelse, hoppade in i dopgraven, blev andedöpt och allt härligt som man håller på med som frälst. Men det viktigaste är, när jag stod där med mitt bagage så kom inte en dom, det kom en frikännande från Gud och nu blev jag lite entusiastisk. För trots vad vi har gjort för fel, och vi har gjort fel alla av oss, så säger Bibeln. Vi har gjort sådana fel som vi kan inte betala för oss. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Jag stod där med mitt bagage. Jag kunde inte köra någonting åt det. Oavsett vilka kläder jag hade på mig. Oavsett om jag borstade tänderna eller satt på deodorant ibland. Så stod man där med sina fel och laster. Så enda som kunde rädda mig från mina laster var att det kom någonting utifrån. Och tog tag i mina bördor, mina synder. Och slängde bort dem till glömskans hav. Så vårt hopp är att det finns någon annan än vi som kan hjälpa oss. Och den är Jesus. Paulus säger, vem kan anklaga oss? Gud är den som frikänner. Tänk på det igen. Gud är den som frikänner. Han som har all makt. Han som är universums härskare och konung. Det finns ett alltför komplicerat grekiskt ord i den här meningen som någon gång kan vara värt att nämna. Och det är så svårt att uttala sig, våg inte göra det. Men det skrivs entychanei. Och det är ordet som Paulus använder när han säger om Jesus att han sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Ordet vädjar är det konstiga ordet jag inte ens försöker uttala igen. Det egentligen betyder inte vädja om man går i grekiskans urform, utan det betyder medlar. Så Gud sitter på Guds högra sida, sitter Jesus, och han medlar för oss. Han säger, jag tar priset på mig. Jag tar på mig dina felsteg, dina synder. Jag fixar det här, jag har en bra kontakt med Fadern. Och så fixar de det åt dig, när du kommer in för honom. Och säger Jesus hjälp mig. Så har du en som medlar inför Gud. Och det är det summa summarum i första Johannes kapitel 2 vers 1. Att om vi syndar så har vi någon som för vår talan inför Fadern. Och han är rättfärdig, nämligen Jesus Kristus. Vi har någon annan som medlar för oss. Det är därför vi med stor frimodighet kan säga att vi är frikända av Gud. Vi har inte längre, nu lever inte längre jag, utan lever Kristus i mig, som Paulus på ett annat sätt uttrycker. Vem kan anklaga oss? Inte är det Gud i alla fall. Många gånger kan vi känna hur vi själva är vår ärkefiende och tänker och säger nedlåtande saker om oss. Och där känner vi oss igen. Även omgivningen kan te sig fruktansvärt mot oss då och då. Och då ibland kan vi frestas av tanken att vi och våra och omgivningens tankar också är samma sak som Guds tankar om oss. Saker som jag tänker, det är samma sak som Gud tänker. När vi tycker att vi är värdelösa så tror vi att Gud också tycker att vi är värdelösa. Men vad säger Bibeln? Guds tankar långt högre än våra tankar. Därför Bibeln på ett annat ställe säger vi kan be om vi kan be om saker som är långt över vi kan tänka ut och förstå. Alltså vårt tanke är begränsat, både fysiskt och syndamässigt befläckat. Så Guds tankar om dig, det är alltid att du är perfekt skapad. I hans avbild. Det var mycket gott när han skapade dig. Han sa om allt annat i 5 dagar att det var gott. Sen kom han till människan och sa han, det var mycket gott. Så oavsett vad du tycker att du är världens sunkigaste, sugigaste människa som någon gång har vandrat efter Adam. Så betyder inte att det är så Gud tänker om dig. För Guds tankar är långt högre än dina tankar. Du är mycket bättre än vad du tror du är. De flesta är över i alla fall. Det var dumt sagt. Förlåt. Så oavsett vad vi känner så gäller Guds beslut. Vi är frikända av honom och hans verk i Jesus. Tredje punkten. Du är aldrig ensam för Gud går med dig. Paulus säger att vad kan skilja oss från Kristi kärlek? Ibland tror jag att vi underskattar Guds förmåga att röra vid våra liv då det känns som mest utmanande och påfrestande. Jag satt här under den fantastiska lovsången ledd av Elsa här. Satt jag och funderat på mina gudsmöten, mina starkaste gudsmöten jag haft på den här jorden. Och så kom jag på 3 som jag nu skulle lite skilja lite ur mängden. För det första förstås som jag redan nämnde när jag tog emot Jesus och fick syndernas förlåtelse. Hur var mitt liv då? Det var kaputt. Det var konkurs. Och det var företagssanering samtidigt. Alltså det var så eländigt som jag redan beskrev det. Ett andra gudsmöte jag hade en gång när jag fick ett änglabesök. Så hade jag när jag hade varit deprimerad i 8 eller 9 månader. Det var enda dag man vaknade så var en sån här kamp kände sig som. Och man tyckte sig själv var värdelöst och allting omkring en var värdelöst. Så mitt fick man den här, man skulle säga, någorlunda fascinerande upplevelsen. Tredje som jag skulle vilja sätta i samma kategori är under min kamp som jag brukar relatera till ibland med min sjukdom. När den var det 8 mars en kväll skulle till doktorn den 9 mars och få veta vad jag har för fel här i huvudet. Och du kämpar med den här nervsjukdomen i 3 års tid. Och så vaknade jag mitt i natten, klockan var 00:30. Att hela rummet är upplyst som att den solen själv ska flytta in dit. Och all min rädsla och ångest den bara spolades bort och en Guds frid kom in som är svår att beskriva om du inte är med om det. Och har du inte varit med om det hittills så ska vi be till Gud att du får vara med om det. Men den stunden så upplevde vad den heliga ande sa till mig. Anders, vi går tillsammans igenom det här. Och vad är röda tråden? För de här 3 erfarenheterna som jag lite tycker sticker ut ur mängden. Jo, alla 3 gånger så hade jag en stor kamp och vånda i mitt liv. Men mitt i den stunden så väljer Gud i sin stora nåd och varmhärtighet att stiga in och säga Anders, jag går med dig. Jag vill bara hälsa till dig om du har någon kamp någon gång eller just nu har det. Underskatta inte Guds förmåga att stiga in i din dödsskuggans dal och säga att även där och här är jag med dig. För när vi har våra kamper och det är utmanande och hemskt så är det som vi säger att vi inte längre kan förtjäna Guds godhet. Ifall våra liv suger. Nu vet vi ju, eller teoretiskt vet vi, att vi aldrig någonsin kan förtjäna Guds kärlek. Så det argumentet är ju, som vi redan sagt, irrelevant. Men Paulus frågar sig att vad kan skilja oss från Guds kärlek? Vad kan skilja dig och mig från Guds kärlek? Och som jag redan sa en gång och som jag vill säga på nytt två gånger, det är, tror jag, oss själva. För jag tror att det finns inga yttre omständigheter som är starka nog att stå emot den eviga universella kärleken som kommer från Gud. Hans längtan och önskan är att ständigt överbevisa oss om hans kärlek och nåd. Det är just därför vi i våra stormar, i våra kamper, i våra utmaningar möter kan få de här Guds erfarenheterna. Vi ska inte fly från Gud när stormen annalkas. Vi ska fly till honom. Om ni skulle läsa igenom Bibeln nu ett varv i alla fall innan ni dör och konstatera se när gör Gud någonting i människors liv, så det är överraskande ofta när det finns någon form av utmaning så att människor ropar till honom och han bevisar sin kärlek genom att gensvara med hans auktoritet och kärlek. Därför är det fascinerande med de här människorna som man har träffat på under årets lopp, som haft sina kamper och utmaningar. Men mitt i dessa kamper så de utstråla en helt enorm både tro och kärlek i Gud. Dessa människor som jag träffar, som har blivit till mina förebilder, har inte tillåtit att deras kamp ska förhindra Guds verk. Eftersom det har kommit insikt om att allt bara handlar sist och slutligen om honom. Jag tror att en nyckel för dessa människor som jag träffar på är att de har placerat sina fötter på klippan Kristus. Bibeln säger att en vis man, han byggde sitt hus på klippan. Stormen kom, så stod huset kvar på grund av att det var byggt på klippan. Medan en ovis man, han byggde det på lös grund på sand, och när samma storm kom emot så flög huset iväg. Och Jesus säger att skillnaden på dessa två människor, det är de som hör mina ord och handlar efter dem. De är visa. Men de som hör mina ord och inte handlar efter dem, de får sina liv, sina hus bortblåsta. En liten utmaning kommer emot och man är fullständigt nedskjuten. Och jag vill inte begränsa utmaningarnas svårighet. Jag har haft min beskärda del av lidande. Men jag har funnit också, jag talade med mina goda vänner i veckan, jag ska aldrig byta ut mitt lidande. På grund av att genom lidande har jag fått två saker. Jag har fått en ödmjukhet inför Herren. För det andra har jag fått många fantastiska möten med Jesus. Tack vare lidandet. Så jag ser inte lidande som en fiende. Jag ser en lidande nästan i mitt liv som ett verktyg till att komma närmare honom. Och det är bättre i så fall att ta lidande om det för mig närmare honom. Det är inte något bra med lidande som för mig bort från honom. Men om det för min del blir en liten påminnelse om att föra mig närmare honom, då ska jag aldrig byta ut mitt lidande. Och med det sagt vill jag igen betona, jag har full respekt för er som kan gå igenom väldigt tuffa saker. Men jag vill ändå skicka med den här hälsningen att det tycks vara som så när vi väljer att föra närmare honom, så gör Gud någonting mirakulöst och fantastiskt. Och jag ska avrunda, tror vi aldrig avrundar och möter sig snabbt i Sions historia. Men jag har en punkt kvar som säger, du kan inte förlora för Gud har redan vunnit. Och den här bibeltexten där i slutet som säger att i allt detta så vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. I allt detta vinner vi en överväldigande seger. Vad är allt detta Paulus just har rabblat upp? Jo, låt oss läsa några ord innan. Han säger, Vad kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd? Det är detta han talar om, att i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Finns en av mina gamla kyrkofäder som jag tycker om, som heter Polykarpos. Polykarpos var lärjunge till aposteln Johannes. Polykarpos i sin tur hade en egen lärjunge som hette Irenus. Och vi som har läst kyrkohistoria vet att Irenus var en av de mest viktiga tidiga kyrkofäder som vi hade. Han har skrivit några av de absolut viktigaste texter om den kristna tron. Det här kring 100-150-talet. Polykarpos hade uppnått en hög ålder. Och så kom en förföljelse till byn. Och ni vet, på den tiden i förföljelse, det var inte ett elakt inlägg på Facebook. Eller en ska säga, mobbningsdans mot mig på TikTok. Utan det är lite så här grymmare saker. Så när förföljelsen kom till byn där Polykarpos levde och verkade, så sa de åt honom, du har två alternativ. Du får förneka Jesus, så får du dö. Om jag minns rätt så skulle han ska också spotta på Jesus eller någonting i den formen. Om du förnekar Jesus så får du leva, om jag sa fel just. Om du inte gör det så dödar vi dig. Varav Polykarpos säger så här. Under 86 år har jag följt Jesus och aldrig någonsin har han svikit mig. Hur ska jag kunna tala illa om honom? Sen bränns han upp på bål och dör martyrdöden. Och då kan man fundera, vad betyder det här då i det här sammanhanget? Du kan inte förlora, Gud har redan vunnit. Jo, jag skulle betona en sak. Att vi lever här på jorden ganska begränsad tidsenhet. Vi kan leva 100 år, 101 år har vi en i församlingen som har levt. Men förr eller senare så är vår tid här på jorden till ända. Men här på jorden till ända, för efteråt så börjar det eviga livet. Tillsammans med Jesus i himmelen. Där ingen sjukdom råder. Ingen plåga. Inget elände. Ingen synd. Tänk att vakna varenda morgon utan att överhuvudtaget befundera på några eländen och utmaningar och synd här på jorden. Huvudstaden i himlen enligt uppenbarelseboken så är 2300 kilometer i en kubform. Jag funderar någon gång skicka en hälsning om man skulle kunna få den där penthouse där upp. Högst upp. Våning 17 000 eller vad det nu blir. Skämt åsido. Ditt liv är inte bara här på jorden. Ditt liv är en förberedelse på evigheten tillsammans med Gud. C.S. Lewis säger så här. Det kommer finnas två människor på jorden. Eller vid evigheten. Ena kategorin säger till, har sagt till Gud så här. Ske din vilja. Andra kategorin säger Gud till människan. Ske din vilja. Så du behöver inte vara nervös och ångest för att komma till himlen. Fråga dig själv i ditt hjärta, vill du idag vara med honom? Vill du idag vara med honom så är du också med honom där. Han är ingen som gör skillnad på människor. Han vill ha in allihopa till människorna, till himlen. Man kommer inte heller att dra in någon som inte vill vara med honom. Läs den stora skilsmässan av C.S. Lewis som en ganska fin beskrivning, tycker jag, av denna komplexa fråga. Paulus använder ett mycket intressant grekiskt ord som jag ibland slänger ut härifrån. Hypernikao. Enda gången det används i hela Nya testamentet. Grekiska ordet som har översatts med överväldigande seger. Och det är ett väldigt svårt ord att översätta från grekiska till svenska. För det finns ingenting i närheten av någonting som ska göra det rättvisa. Hypernikao är ungefär som att du är på en fotbollsmatch, vilket jag en gång var. Och Sundom IF, mitt fina barndomslag, låg under med 12-1. Det var 5 minuter kvar mot Jaro. Ni vet på den tiden när Jaro höll på med någonting positivt i fotbollsvärlden. Förlåt, Jaro-supporters. 12-1 låg Sundom IF och vi har fina supporterskador där. Och vi var väldigt glada för Sundom IF gjorde 1-1 efter 10 minuter. Problemet sen så gör 11 mål på raken. Väldigt deprimerad historia i Sundom IFs historik. Men Hypernikau är ungefär en liten bråkdel av den sanningen att det var inte så jättemånga som trodde när det var 2 minuter kvar att Sundom skulle vinna. De flesta visste innan matchen var slut hur det skulle gå. Och det är ungefär det som Hypernikau handlar om. Vi vet hur det ska gå fast matchen inte är slut. Polycarpus visste hur det skulle gå redan innan hans liv var slut. Vi hoppas att du vet hur ditt liv ska gå innan din match är slut. Hur kan vi veta det? Jo, för vi har någon som har vunnit en överväldigande seger. Någon som har frikänt oss. Någon som har betalat priset för oss. Någon som står på vår sida. Någon som hejar på dig. Någon som tycker att du duger som du är. Fast du somnar under predikan ibland. Men det får man ju. Det gjorde jag också innan jag blev frälst. Hur som haver. Observera vad Paulus säger. Att i allt detta så vinner vi just den här Hypernikau-segern. I nöd, i ångest, i svårigheter, i svärd och i fara och hela den där radiramsen han nämnde. I allt detta så finns den överväldigande kärlek. En överväldigande seger som Gud har vunnit för oss. Och för dig. Paulus säger att han är viss om att det finns ingenting som kan skilja oss från Guds kärlek. Ingenting. Oavsett dina fadeser, dina felsteg, dina missar, dina segrar, dina goda gärningar. Ingenting kan skilja dig från Guds kärlek. Där betoningen ligger i att denna kärlek kommer enbart genom Jesus. Och vad han har gjort för oss. Och denna Hypernikau-seger som Gud har för dig. Det är den här utklassningssegern. Lyssna på mig nu en minut till. Det är inte så där nu när du dör. Du står framför Sankte Per med sin stora bok. Som några villolärare säger. Det är inte så att han funderar och kastar en tärning. Och säger han på 2 högre så kommer du in till himlen. Men 1 så blir det helvete. Och så kastar han. Oj, då är 1 som är en till Belzebub med dig. Nej. Den tärning som Gud kastade står framför pärleporten, om det finns en sån. Det är ett kors på varenda sida. Det är varenda sida ett kors. Och varenda korssymbol som kommer upp så betyder att ditt pris redan är betalt. Oavsett vad du har gjort eller inte gjort på jorden har ingen betydelse. För Jesus gjorde redan priset för dig. Så när du står framför korset så ser han inte dig, han ser Jesus. Han säger någon som tog dina synder. Han tog någon som betalade ditt pris. Så att du får ha gemenskap med honom. Inte på grund av vad du har gjort. Utan vad Jesus har gjort för dig. Så du står framför himlen. Så kastas det kanske ingen tärning. Men om det gör så. Det är ett kors på rutan. Och så säger Gud kom in till mig. Och min gemenskap. För ditt pris är redan betalt. Du vet. Förlåt tolken idag. Du vet hur det ska sluta innan matchen din är över. För det handlar inte om dig. Det handlar om vad Gud har gjort för dig. Det är denna seger som Paulus talar om. Den seger att vi är viss om att även matchen ännu inte är över. Så har vi denna seger som Polycarpus hade. Som han levde i. Och som han visste att han hade vunnit även om han skulle brännas på bål. Kanske du idag vill tillåta att Gud reser upp dig och bekläder dig med hans kraft. Vill du låta ditt liv bli ett levande exempel på Guds kärlek och kraft? Kanske det är dags att du tar ett kliv mot honom och låter hans liv bli ditt liv. Låter hans ande bli din ande. Kanske du för första gången bör få uppleva Guds kraft och kärlek. Kanske har din nådegåva planat ut och dött bort. Kanske du har kämpat med besvikelser över ditt liv med Gud. Hur det inte gick som du hade planerat. Idag kan alla dina frågor få sitt svar och sitt ja i Jesus Kristus. Det finns ett bibelord som jag mediterar över dagligen nästan. I 1 Petrus brev kapitel 5 och 7. Kan du det? Nej. Kasta alla dina bekymmer eller bördor eller bekymmer på honom. För han har omsorg över dig. Lär dig den versen. Kasta alla dina bekymmer på honom. För han har omsorg över dig. Versen innan kan man ju sätta med så du förstår hela teologin bakom den. Ödmjuka dig under hans väldiga kraft. Och sen kastar vi alla våra bekymmer på honom. För han har omsorg över dig. Gud är för dig. Han är inte mot dig. Du är inte anklagad för du är frikänd av Gud. Du är aldrig ensam för Gud går med dig. Du kan inte förlora för Gud har redan vunnit. Det står i Bibeln att inte ens döden kunde hålla Jesus tillbaka. Han steg upp på tredje dagen, triumferade över döden. Och sitter idag på Guds faderns högra sida och han medlar för oss. Han frågar Vasa idag, finns det någon idag som behöver lite medling med Gud? Finns det någon idag som kanske har fastnat i syndens träsk? Kanske har varit beroende av, finns så mycket att vara beroende av nu för tiden. Så ta någonting du är beroende av. Du kanske är fast i porren, du kanske är fast i tiotals år och vet inte, blir jag någonsin fri? Du kanske kämpar med raseriutbrott. Du kanske slår någon i misstag. Du kanske har bördor som du inte känner du kan bära längre. Ja, men låt du idag slänga dessa bördor på Jesus. Så han får komma med ny frihet och mitt liv och ditt liv. Paulus säger, kasta inte från er denna frihet. Vi kallar det till frihet. Men låt inte köttets begär i ditt liv göra att du på nytt hamnar under slaveriet. Idag finns en befrielse från Jesus över ditt liv. Kasta inte bort den här möjligheten.